Vi lever i en besynnerlig tid, den yttersta tiden. För över 100 år sedan så intervjuade en journalist William Booth i slutet av hans levnad. Han dog 1912. Och frågade, vad ser du för framtiden? Vad ser du när det gäller den yttersta tiden? Den där journalisten fick följande svar. Religion utan den helige ande. Kristendom utan pånytt födelse. Förlåtelse utan syndabekännelse. Politik utan Gud. Himmel utan helvete. Och det är väl lätt att se att det faktiskt är så. Och där det till och med så att säga sipprar in i våra kristna sammanhang. När man monterar ner och förmänskligar Guds ord. För det är ju ändå Guds ord vi talar om. Det är ju inte mitt eller ditt ord. Eller någon annans ord. Utan det är ju Guds ord. Och det är ju det vi har att hålla oss till. Och det är det vi ska hålla oss till. För evangelium är och förblir Jesus Kristus. Och han säger alltid till alla sådana här företeelser som har kommit och gått genom historien. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det är det vi tror på. Det är det vi ska tro på. Och att jag i egenskap av den positionen jag har, att vara kårledare men också predikant, att predika evangeliet rent och klart. Så därför ska jag tala om Maria idag och jungfrufödsel. För det är ju inte alla som tycker att det är lämpligt att tro på. Även om det faktiskt står så. Och det är väl så att vi är nära nu. Nu är det några skälvande dagar till självaste julafton. Och kanske har du minnen som jag, liksom sådär, liksom förväntan som var i luften inför julen. Och man nästan hade varit och förklämt på de där julklapparna, framförallt de hårda julklapparna. Och kliat sig lite i huvudet och undrat, vad kan det vara? Och här är vi, söndagen den 21 september. Vi tar det lite lugnt. December, 21 december, detta nådens år 2025. Och vi får ju vänta en liten stund till på att julen ska infalla. Men varje söndag i advent har ju ett eget tema. Den första advent så talar vi om kungen som kommer. Andra advent så talar vi om riket som kommer. Och förra söndagen så talade vi om Johannes döparen. Som var rikets budbärare. Och i den här fjärde söndagen efter att i advent, inte efter advent, det kommer det också sen. Men, så påminns vi om Maria. Och hon bar ju Herren Guds son. Så handen på hjärtat, vem kan lära oss mer om att vänta på Herren Jesus Kristus än Maria? Många har väntat och väntar på att Messias, Herrens moder, Kristus ska uppenbara sig för dem. Och när det här händer så har Israels folk, judarna vid den här tiden, de har väntat i flera hundra år. När kommer han? Den där Messias som Gud har utlovat ska komma till oss. Men ingen har väl väntat på honom som Maria har gjort. För om vi tänker efter, många människor fick och de får stora och viktiga kallelser av Herren Gud i hans ord. Och än idag så kallar ju, tack och lov, och kära Herre och Gud, människor in att tjäna honom för hans rikes skull på denna vår jord. Och han kallade ju kungar att styra landet, profeter att korrigera styrningen när man gick vilse, präster att ta hand om och ansvara för tempeltjänsten, evangelister att återberätta det glada budskapet om Herren Jesus Kristus och apostlar som kunde grunda församlingar. Men ingen har väl fått en sådan kallelse som Maria egentligen. Hon utvaldes ju för att bära Guds egen son under sitt eget hjärta. I Marias inre formas de händer som format universum. I Maria så skapar skaparen. För hon födde Herren Gud en son. Maria födde världen ett hopp. Och många är vi är här, men många på denna vår jord håller av Herren Jesus Kristus. Men ingen har väl hållit om honom som Maria har gjort. Många har fått ge sitt liv för Herren Jesus Kristus. Maria fick ge liv åt Jesus Kristus. Så på det sättet så blir hon ju unik. Hon är en människa som ska hållas högt. För hon var en människa som älskade Herren Gud. Och som har betytt mycket, mycket viktigt för oss alla. Och det var så här det började. Jag läser ifrån Lukas evangeliets första kapitel, verserna 26-38. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom till henne och sa: "Gläd dig, du som fått nåd. Herren är med dig." Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans faders Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut." Då sa Maria till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man." Ängeln svarade: "Den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden, för ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Född av en jungfru. Även det var ju förutsagt cirka 700 år innan det här hände. Vi finner ord hos profeten Jesaja i vanlig ordning. Ifrån det sjunde kapitlet, vers 14. "Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel." Och såklart var Herren Jesu Kristi födelse annorlunda. Hans födelse var ju ett under. Men ändå förutsagt att Jesus skulle komma genom en jungfru. Och som sagt, det här med jungfrufödseln, det har ju diskuterats och debatterats och ända sedan det skedde. Och då som nu så menar ju en del att det är löjligt att tro på någonting sådant. Och andra menade att jungfrufödseln inte skulle förstås, uppfattas som bokstavlig. Och att just det här händelsen skulle vara en myt, en slags saga. Om det här vill jag säga två saker. För det första, för mig så verkar det konstigare att erkänna att det finns en Herre och Gud, men inte erkänna hans makt att gripa in i historien. Det är för mig ett märkligare resonemang än att tro att det finns en Herre och Gud som en gång valde att göra någonting helt unikt. Och det är till och med så att man kan konstatera att Herren Gud själv begär replik i den här debatten. Ifrån profeten Jeremias bok, det 32 kapitlet, vers 27, så säger Herren Gud själv: se, jag är Herren, allt kötts Gud. Skulle något vara omöjligt för mig? För det andra, det här är ingen sagoberättelse eller myt. För den här berättelsen andas, om man tänker det jag läste, den andas verklighetsförankring. För vi vet att änglar finns. Vi vet att änglar besöker människor. Och här tecknas ju en ung kvinnas kamp med sig själv. Sin oro, sina tvivel. För det här, mina älskade och kära medkristna, det här är ju på riktigt. Och det är ju ett under att Herren Jesus Kristus kan födas. Men inte bara genom ett under, utan det är ett under. För barnet blir till, det avlas i en ung kvinnas liv genom den helige ande. Men allt det som sker därefter är ju som en normal graviditet för Maria. Så han blir till övernaturligt, men han föds naturligt, precis som alla andra barn. Och den här erfarenheten som Maria gör blir en bra bild och skildring på hur Herren Jesus Kristus vill använda dig och mig. Även om hennes kallelse är unik på det sättet, så kan den ändå liksom användas som en förklaringsmodell för hur Herren Gud vill använda dig och mig. För vi tror ju på en Gud som är under, som gör under. Men det här utesluter ju inte din och min betydelse. Tvärtom, det innesluter ju oss i Herrens Guds närvaro. För gång på gång så vill han visa vem han är genom sin andes närvaro, genom sina under och tecken. Och på många sätt, men fast Herren Gud kan göra vad han vill, betyder det inte att du och jag inte behövs. Han vill använda dig och mig. För han håller ju fortfarande på med sin plan, sin frälsningsplan för den här världen, så kommer pågå ända fram till Jesus Kristus väljer att komma tillbaka. När Fadern har bestämt att Jesus Kristus ska komma tillbaka till denna vår jord, så vill han ha dig och mig med att fullfölja sin frälsningsplan. Och då kan man inte annat än att läsa orden från det nattliga samtalet mellan Jesus och Nikodemus. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Och vi vet och ser att det är ett hårt och styvt och tufft arbete. Talet om Jesus, man försöker med det. Min erfarenhet i varje fall. Allt för ofta så känns det som att slå vatten på en gås. Det rinner bara av. Det finns inget fäste i dem. De vill leva sitt liv på sitt eget sätt. Men de är inte riktigt beredda att ta konsekvenserna av vad det innebär. För det är så många som mår dåligt idag. Och där man kan känna sig, jag vet inte hur det är för dig, men för mig liksom, framförallt med det här som jag läste inledningsvis, om man fångar upp hur det nu börjar sippra in i kristna sammanhang. Det berör mig. Det blir tungt. Men det är inte jag som ska frälsa. Det är inte jag som ska förvandla. Det är ju Gud genom mig. Det är ju Jesus genom mig. Hans kraft ska få bli verksam i mig. Hans kraft ska få bli verksam i dig. Det är då det sker någonting. Det är inte min lilla ynkliga kraft. Mina begränsade resurser. Då blir det inte mycket gjort. Och som sagt, det kan ju upplevas som någonting, nästan som ett mysterium emellanåt. I varje fall för mig. Att, åh Gud, du vill ha med mig i det här. Va? Lilla jag. En syndare som jag vill ha med och göra ditt verk synligt på denna vår jord. Och vill använda mig för att det ska bli synligt. Och det är nästan som man kan tänka sig att det lyser i hans ögon. När han säger, det är bra Stefan att du är med mig i det här. Och så kan du använda ditt namn i det. Det är bra. Att du är med mig i det här. Och som sagt, då tycker jag att talet om då jungfrufödsel eller inte, det blir bara dumt och korkat. För det står ju så här. Och som sagt, se, jag är Herren, allt kötts Gud. Skulle något vara omöjligt för mig? Och vad skulle det vara för en Gud egentligen om Gud var begränsad? Och han kan ju så mycket mer än vad du och jag kan. Och vad vi kan förstå. Men ändå vill han ha med oss. Och så vill jag ta några av uttrycken i de orden jag läste. Och vi börjar med det som många upplever i Bibeln när Guds närvaro är och färde. Hur reagerar människor då? De blir rädda. Och det är ju det som ängeln inleder till Maria med. Var inte rädd, Maria. Och det är väl inte utan att det kan finnas en kärlek till de här orden. För de ger ju och förmedlar en slags gudsbild, en slags förklaring på vem Gud är. Någon som man inte ska vara rädd för. Som har kärlek. Gudomlig kärlek. Och många har ju försökt att beskriva det här. Vem Gud är och hur man har blivit berörd av Gud. Och vet inte riktigt egentligen hur man ska kunna beskriva det där. Paulus gör ett försök som vi kan hitta i första Timoteusbrevets 6:e kapitel, vers 13-16. Där vi får orden. Jag uppmanar dig inför Gud som ger liv och allt åt allt. Och inför Kristus Jesus som vittnade för Pontius Pilatus. Med den goda bekännelsen. Bevara budskapet rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst. Som den salige ende härskaren ska låta oss få se när tiden är inne. Han är kungars kung och herrarnas herre, han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt. Amen. Så stor är vår Gud, sjunger man i en lovsång för bra många år sedan. Och såklart att Gud ska vara så stor så att vi inte kan fatta honom. Men ändå vill han ha en personlig relation med mig, med dig. Och en av de beskrivningar som finns är ord ifrån en psaltarpsalm, den 93:e psalmen, vers 4 och 5. Men mäktig är Herren i höjden, mer än bruset av väldiga vatten, mer än havets mäktiga bränningar. Dina vittnesbörd är alltigenom sanna. Helighet tillhör ditt hus, Herre, för alltid. Men när Gud talar till Maria så är det inte den här dånande rösten, väldiga vatten, höga bränningar, utan en tröstande viskning i natten, förmodligen. Var inte rädd, Maria. Och då har vi det där än en gång, en stor Gud som kommer till en liten människa. Och att det handlar om en personlig omsorg för han som är vår Herre och Gud. Han bryr sig om du är rädd. Och då kan vi också få orden till oss som Maria fick. Var inte rädd. Du har funnit nåd hos Gud. Jag vet inte hur det är för dig, men en ung flicka som Maria, vad tänkte hon om livet? Vilka framtidsplaner hade hon innan det här hände? Och precis som nästan som för mig, får jag lov att säga, jag hade väl inte ens i min vildaste fantasi kunna tänka mig att jag skulle kunna stå här som en frälsningsofficer inför er idag. Och så tror jag det var för Maria också. Hon hade väl inte ens i sin vildaste fantasi kunna föreställa sig att hon skulle bli så utvald av Gud för att föda hans son. Och någon har sagt, om vår kära Herre och Gud stänger en dörr så öppnar han istället ett fönster. Jag är hittilldags, och det har säkert du också fått göra den erfarenheten så här långt, att mina planer, de har kommit på skam. Det har nog också dina planer gjort. För Gud hade tänkt något annat, något bättre, något högre. Och i Marias fall och i vårt fall så kan det också bli att himlens fönster öppnar sig. Och i Marias fall så blev det ju inte som hon hade tänkt sig. Det blev något mycket, mycket större. Och ännu ett uttryck från orden som jag läste från Lukas 1. Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Vägen valde dig är ord ifrån Dag Hammarskjöld. Och det här skulle kunna vara ord till Maria. Vägen valde dig. Och ord till dig och mig också. Vägen väljer dig. För hon berövades ju inte sin fria vilja. Och man undrar ju liksom, vad hade hänt om hon hade sagt nej? Men nu sa hon ja. Och det visste väl, tror jag, vår kära Herre och Gud, att hon skulle säga ja. Det var därför han valde ut henne. Och vi behöver ju också, för hennes inre befruktades av Herren Guds andes närvaro. Och om din och min kristna tro ska bli mer än läror, om den kristna tron för dig och mig ska bli liv i våra liv, Guds liv i våra liv, om vårt inre ska befruktas av skaparens närvaro, så måste vi alltid svara ja till samma Gud som Maria svarade ja till. Och så har vi också uttrycket, se, du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Du ska bli havande. Du ska bära honom vid ditt hjärta. Men det är han som ska bli stor, inte du. För dig är det nog att bära honom. Och Maria lär oss och varje sann tjänare i Herren Guds rike, ditt livs största glädje är att han ska bli stor. Så börjar vi närma oss slutet och då vill jag förmedla de här slutorden ifrån Lukas 1 där jag läste. Då sa Maria till ängeln, hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Ängeln svarade, den heliga ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallat heligt och Guds son. Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud. Och de orden får också avsluta min predikan idag. För det är ungefär som att den här ängeln vill skriva det liksom över alla Marias frågor och tvivel. Ingenting är omöjligt för Gud. Och det vill han ju skriva på dig också i ditt hjärta. Och du och jag kanske behöver det där samtalet med den där ängeln som skickades till Maria, som kan skickas till oss också som lyssnar. Du känner dig lite nere. Ängeln säger, ingenting är omöjligt för Gud. Du är sjuk. Ängeln säger, ingenting är omöjligt för Gud. Du är trött, modlös. Du upplever det som tröstlöst. Och då kommer ängeln och säger, ingenting är omöjligt för Gud. Kanske förälder men inte vet hur du ska klara av och få ihop det hela. Ingenting är omöjligt för Gud. Din tillvaro kanske är kaos. Du kanske upplever att det inte finns någon lösning på alltihopa. Och så har du en ängel som bara vill tala in orden. Ingenting är omöjligt för Gud. Och vi kan fortsätta så länge vi vill med det här. För vi kommer ändå få det här svaret, påståendet som vi har att förhålla oss till och söka efter, leva i och en trygghet för oss. Ingenting är omöjligt för Gud. Å andra sidan, hur skulle det kunna vara det? Då hade vi ju begränsat Gud. Då är han ju inte den han är längre. Så. Vad lär vi oss av hon som födde Herren Gud en son? Hon lär oss att det inte är så konstigt att vi känner oss rädda ibland. Hon lär oss också att Gud vet det. Hon lär oss att säga ja till Herren Gud. För vårt ja till Herren Gud befruktar våra liv och gör oss till bärare av något oändligt stort. Hon lär oss att livets största lön är att se Jesus Kristus förhärligas. Hon vill få oss att vi ska vila i, vara påminna om att allting är möjligt för Gud. Om man vänder på det lite där med ingenting är omöjligt för Gud, så är allting möjligt för Gud. Och med det sagt så ska vi få sjunga med i en sång. Dagen är kommen. Kärlek triumferar. Låt oss gå till Betlehem och förundras över att Gud ville bli människa som dig och mig. För att bli din och min personliga frälsare.